Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det här är avsnitt nummer 96, ett bra nummer måste jag säga efter ganska antiklimax på 94 och 95 vad gäller spelare som har haft en nummer. Men det här känns lovande, det var mycket att diskutera då, så det är bara att slänga sig över ska vi inte göra. Men vi ska släppa in Per Bjurman, hur är läget?
Ja, du kan väl presentera mig, var lite artig och säga att jag är här också.
Ja, istället för att säga slänga sig över Per Bjurman.
Ja, jag gör inte det. Eller försök om du vill.
Ja, det hade inte gått bra.
Ja, jag sitter här i New York som vanligt. Det har varit lite sent innan vi spelade in den här gången. Det är blåsigt och blött och grått New York. Jag ser ingenting genom det. Det är absolut svart utanför rutorna.
Det är så pass alltså?
Mitt på Manhattan. Så. Jag skulle lika gärna kunna sitta i skogen utanför Skinnskatteberg.
Det är så pass alltså? man ser inte... Det, jag kan tänka mig den här klassiska New York-foggen som lägger sig. Då ser man även din... 5 plus utsikt, den är inte 5 plus just nu, vad jag förstår.
Insvept ett mål.
Ja, men som sagt, vi har två intressanta huvudämnen idag.
Så vi har bara två ämnen, men exakt. De är desto mer omfattande.
Precis, det känns som att vi har, exakt, de kommer ta sin tid båda två. Och det ena är förstås trade-snacket, som att det här är sista podden innan trade deadline på måndag. När vi ska sända live med lite live-tv, åtminstone 2-3 timmar hoppas vi innan deadline klockan 9 svensk tid. Och sen så ska vi ju även ta ut, det är ju till slut dags för oss att ta ut den svenska World Cup-truppen. För att nu är den tas ju ut onsdag nästa vecka. Och vi har tagit ut en nation i taget här nu fram till detta klimax som är Sverige. Så att, men det tar vi efter vårt trade-snack som är första delen vi går in på.
Ja, låt mig börja med att fråga, tror du det blir... mycket action i år eller inte? Det har ju varit några år när man har suttit där och febrat och det har närmat sig deadline och så har det nästan inte hänt någonting. Det har varit mycket klagomål på antiklimax de senare åren.
Ja, exakt. Tyvärr så vet jag inte om det kommer vara full kareta den här gången heller. Alltså, det känns på förhand. Alltså i somras så febrar jag om att det här kan bli väldigt spännande med tanke på att vi hade UFA som Anze Kopitar och Steven Stamkos, och i alla fall de tidigare rapporterna löd att låg inte så nära liksom, i förhandlingarna och så vidare. Det fanns chans att båda två skulle kunna flytta på sig och fler unrestricted free agents som kändes intressanta. Men vi får se, det är inte riktigt de här riktiga super, super, superstjärnorna ändå vi kommer diskutera idag. Även om det finns ett antal namn som är väldigt intressanta.
Ja. Men, jag det är ju också så många som sitter med taskiga... manöverutrymmet är ganska begränsat hos rätt så många.
Exakt.
Så det är svårt att på kort varsel få ihop riktigt. Det måste de jobba på länge om de ska få ihop sådana som FNUF-traden.
Ja, precis. Det snackas ju om att den tog någon månad att lösa åtminstone. Mm. Och även den här Le Cavalier-Chem-traden mellan Kings och Philly snackades ju om att det var flera veckors förhandlingar mellan general managerna där. Så det är lite så det funkar. Och Jim Neal hade ett långt resonemang här om veckan. Dallas general manager tror jag. Att det är tydligt att det här, alltså sen lönetagseran tog över. Så har liksom, och att ligan har jämnats ut mer och mer. Så märks det även på tradefronten på det viset att. Ur den synvinkeln tänkte han då. Att... Det märks på tabellen att det blir så jämnt nu. Så det är lite svårare att identifiera buyers och sellers vid ett tidigt stadium. Mm. Så att det är många lag, alltså jag menar, vi kan prata om New Jersey och Carolina som har intressanta spelare för andra lag som inte riktigt vet om de är buyers eller sellers.
Nej, eller, precis. Eller, de är precis på gränsen till. De är fortfarande gott hopp om att kunna ta sitt slutspel.
Exakt. Och tidigare år kanske, eller om man går bakåt till flera år så tyckte man var det lättare att skönja den här, alltså tydliga mönster tidigare, och då kunde man ju verkligen vid tidigare stadion med liksom utröna vilka lag som skulle släppa spel och vilka som skulle vara ute efter förstärkningar. Så att det, jag tror faktiskt att Neil har en liten poäng där. Vad tror du själv då?
Ja, jag tror att det är risk att det kan bli ganska ganska lugn trading deadline dag.
Ja.
Men vi får se, man vet aldrig.
Det blir aldrig så där toklugnt. Det kommer alltid vara, det kanske inte blir de här stora bomberna, men det kommer ändå vara 10-12 trader tror jag. Det är alltid lite last minute moves.
Det borde väl bli. Och det finns ju för mitt vidkommande som rapportör härifrån, så finns det ju en del svenska namn som kan komma och röra på sig.
Ja.
Dels några som vanligt kan bli inbakade i trader, men också några som är huvudnamn i partiet. Men det ska vi återkomma till.
Ni kommer komma in på alla möjliga namn här, för att vi har resonerat lite kring hur vi ska lägga upp det här trade-snacket. För att få ihop det. Men vi lutar oss tillbaka till vår gamla klassiska modell. Att vi kör bokstavsordning lag för lag. Men vi kanske kommer att hoppa över ett antal lag som vi inte tror kommer vara så involverade. Men vi kommer fokusera på vissa. Vi kommer att märka under poddens gång vart vi fastnar någonstans.
Oh.
Men vi kör våran A till W. Anaheim till Winnipeg blir det då.
Oh.
Så vi börjar i Anaheim.
Det pratas där helt kort om att de nog vill ha en målskytt till och har så pass mycket bra de har så bra ställt på backsidan så att de kan, om de får tillräckligt mycket, de får en intressant bud, kan vara intresserade av att röra på en sån som till exempel Vatanen.
Ja, exakt. Alltså, det är svårt för henne. Jag tycker mina känslor kring vad jag har läst då, från general manager håll och så vidare och ryckna kring dem är att de verkar vara rätt nöjda. De har ju trots allt inte varit så panikartade den här säsongen. Trots den usla starten så valde de att behålla Bruce Boudreau. De valde inte att göra några häftiga trader, utan de valde att lita på sin kärna att de skulle vända det här. Och nu ser det ju extremt bra ut. Alltså kalenderåret 2016 så har de ju varit riktigt bra. Kanske ett av NHLs bästa lag i snack. Och de håller på, de går så bra nu att de till och med kanske hotar den första platsen i Pacific. Vilket vi aldrig hade, alltså inte kunde tänka oss för 2 månader sedan.
Nej, de gjorde en väldigt lyckad trade mitt under sig i december.
Ja, just det.
Med Hagelin och Perron, som båda hamnade i miljöer där de uppenbarligen passar mycket bättre.
Ja, det var lite oväntat att den skulle få en sån tydlig effekt. En sån oväntad trade som det kändes som i det läget också.
Ja. Men jag läser i alla fall att de funderar på att de skulle vilja ha ännu mer bredd och kanske någon som en sniper till. Och det skulle behövas. Och att de kan vara beredda att offra en ung back. För de har så jävla många sådana.
Ja, de har ju alltså de måste ha den bästa bredden och djupet på backsidan. Framförallt de unga backarna som är Vatanen, Lindholm, Fowler, Shea Theodore.
Och det vill ju, är det något som det är efterfrågan på? Demand, så är det ju backar.
Precis.
Så det kan hända något där.
Jag tappar namnet på en kille som har AL förutom Shea Theodore som är det går riktigt bra offensiv back. Men de har ju Simon Despray till exempel också. Det är ju som du säger, de har verkligen.
Så här kan vi inte fastna i Anaheim. Då kommer vi aldrig att komma igenom det här.
Nej, men jag håller med dig om att de skulle kunna ha råd i alla fall med att offra en av sina backar för att plocka in mål framåt.
Ja.
En forward. Så att, det håller jag inte för otroligt. Vi går vidare med Arizona.
Ja, just det, det är de också. Ja,
där finns det ju framförallt en spelare. De har ju varit sådär. Jag kommer ihåg att Chris Johnston bara för någon vecka sedan snackade om att om Arizona fortsätter att vinna lite så kan de bli buyers vid deadline. Men nu har de ju förlorat 3 eller 4 raka och har väl 6 poäng upp eller något sånt där nu. Jag tror de börjar inse att de blir sellers i år igen, och det är nog lika bra, för att det här laget kommer ju vara med och utmana på allvar först om 3-4 år.
Ja.
Men de har
jag tror inte de kommer just så särskilt mycket faktiskt.
Nej, men en spelare som det snackas om i alla fall, det är ju Mikkel Bödker som har utgående kontrakt. Det sägs att Don Maloney har gett han ett kontraktsförslag som var det var ett bra multiårskontrakt, och det var en hyfsat hög capita på det där. Men att de ska dra tillbaka nu och rikta in sig på att släppa utan på marknaden istället. Och det finns ett gediget intresse också för Mikkel Bödker. Bland annat nämns ju Chicago, som att de skulle kunna tänka sig att plocka in Pötker och andra lag också.
Ja, han har ju varit dynamisk och så.
Ja, han har ju fått extremt mycket speltid där under flera års tid. Alltså han har, ja, i lite brist på annat på något sätt, så har han ändå varit en given toppkedjespelare där under många år nu. Men och producera hyfsat, men inte riktigt fått den där explosionen. Han har aldrig blivit den där, fått det där verkliga genombrottet, även om det är en snabb spelare med många verktyg som gör, alltså han är ju dependable och han är anpassningsbar åt alla. Alltså han kan anta flera olika typer av roller, tror jag. Han kan funka i bottom six och han kan funka i top six, beroende på vilket lag som plockar upp han.
Oliver skulle bli ledsen. De är bästa kompisar.
Ja, det är sant. Ja, men han kan bli en intressant UFA i sommar också. Det blir intressant att se hur mycket pengar laget vill att lägga på honom. Det snackas om att han är uppe på, alltså han själv, hans egen camp snackar om 5 miljoner, 56 miljoner dollar per säsong. Det är högt, tycker jag, för Bödke, med tanke på hans produktion. Men ja, vi går vidare från Arizona.
Ja, då hamnar vi i Boston, va?
Ja, det blir så.
Och där kan det komma hända saker. Det är, framförallt pratas det ju då om att Louis Eriksson, att de kommer att försöka trada honom. Nu har han varit väldigt bra på slutet, väldigt het. Han har ju han är uppe i 23 mål och har gjort, jag tror det är 5 eller 6 matcher i rad han gjort mål. Och det är bara Marchand och Bergeron som har gjort fler. Mm. Så det är en av deras bästa målskyttar. Men han har ett kontrakt som går ut och det har ju strandat, förhandlingarna har kört ihop sig. Så att de kommer försöka trada Louis. Förmodligen för mer djup på backsidan.
Exakt, så verkar det onekligen. Jag läste en rubrik idag när vi spelade in det här från Joe Haggerty, som är en lokal journalist där, att Bruins seems certain to deal Eriksson by deadline day.
Ja.
Så att det är ju den typen av källor slår på stora trumman, så känns det otroligt. Och grejen är ju att Louis Eriksson har ju varit, ja, han har ju nästan varit lite underbetald där sen hans senaste kontrakt, som ligger på drygt 4 miljoner, tror jag han tjänar just nu. Han är sugen på lite mer pengar. Det har ju snackats om att han vill ha både längd på kontraktet och att han vill ha en cap hit på upp mot 6 miljoner dollar, vilket ju är något som Boston förmodligen inte har råd med om de ska, lägga sitt pussel. Nej.
Men frågan är var han skulle hamna då? Vad tror man att han kan hamna som, kanske i första hand som rental innan det ska skrivas nya kontrakt och så?
Ja, alltså, för grejen att det, när man har sett på olika sajter, typ TSN och så vidare, när de har sina trade bait-listor, så har ju han inte nödvändigtvis varit med. Utan man har haft Andrew Ladd till exempel som den största rental. För Lou Eriksson blir ju i praktiken hemma sin rental med tanke på att han har utgående kontrakt. Men han är Lou Eriksson de facto tillgänglig, vilket ju han uppenbarligen är nu, så är ju han den som ska ha det högsta priset av nästan alla rentals. Ja, Eric Stoll skulle kunna utmana naturligtvis, men...
Ja, jag hoppas att han kommer hit. Islanders kan vi ta, eller Rangers.
Ja.
Försöka få Louis.
Ja, jag såg ett litet rykte som har dödats av Elliot Friedman om Chris Kreider mot Louis Eriksson.
Ja. Ja, Kreider kommer ju där uppifrån. Eller gick i alla fall på Boston College.
Ja, just det. Kanske var den kopplingen någon gjorde.
Varför dödade han det för dem?
Han sa bara att han hade reached out till sina källor som bara, nej, det där finns inget substans i.
Det var Detroit.
Detroit. Alltså, ska vi spekulera så här? Så jag menar, Detroit, alltså, det känns ju som ett lag som behöver mål. Alltså Anaheim också till exempel.
Ja.
För det är ju ingen snack om att Louis Eriksson kommer att göra mål i en, om han byter. Alltså, att det är en ganska säker trade på det viset om man vill ha kortsiktig hjälp på målfronten. För att han är, som du säger, han har gjort 23 mål den här säsongen.
Anaheim är intressant. Då blir det Vatanen mot Louis Eriksson.
Ja, då skulle nog, de får lägga till lite med tanke på att Vatanen fortfarande har några år kvar till unrestricted free agency. Men ja, du är inne på rätt spår, tycker jag. Ja, det känns som, och precis som du säger, Boston vill ju ha en back. Det är där deras akilleshäl är just nu. Och jag såg ett annat, Joe Haggerty var inne till exempel på att man skulle kunna baka ihop Lou Eriksson tillsammans med något annat intressant, kanske ett andra eller första val i draften, och få något ännu större fisk. Alltså han snackar till exempel Kevin Shattenkirk.
Ja.
Eller något sånt där. Så att någonting stort involverande Lou Eriksson kommer ju att hända inom några dagar.
Ja, det är coolt i alla fall. Han kanske inte är så road själv, men det är i alla fall intressant när det är ett svenska namn som är up for discussion.
Ja, jag läste att han är påverkad av detta, att han har läst tugget och att han förstår, införstådd med att det här är mycket, ett mycket troligt scenario. Att han dock trivs väldigt bra i Bruins, så att han av den anledningen egentligen inte har något emot att stanna. Men
han har ju som sagt stärkt sina aktier här på slutet. Han är ju han och Filip Forsberg delar ledningen i svenska målligan till exempel. Det är bara, de är ju mest mål av alla svenskar.
Ja. Ja, vi får anledning att komma in på båda två senare när vi kör vår World Cup-del.
Kanske det.
Ja, det tror jag nog.
Ja, sen har vi Buffalo. De är ju inne i sin rebuild och det känns inte som det finns så jävla mycket att göra. Jag såg Jonathan Lindqvist där på Hockeysverige och intervjuade Johan Larsson och han var medveten om att det fanns risk att han skulle kunna skicka något, men det känns inte som det är några stora trader som kommer att hända där.
Nej, för jag tycker de är, till skillnad från tidigare år här när de har skickat till höger och vänster för att samla på sig draftval, så har de satsar lite mer i år på att bli bra. Det här har ju inte varit ett rebuild-år i den bemärkelsen, utan nu har de tagit faktiskt in O'Reilly och Evander Kane varit med från start och liksom lite fler pusselbitar, Jack Eichel naturligtvis. De har tagit ett litet kliv fram till i alla fall, så de har inte så mycket pusselbitar de som är intressant att släppa som rentals. Det är i princip bara Jamie McGinn i så fall som har varit, som har varit
men det
bra.
Känns som de har de pusselbitar de behöver för att bygga ett framtidspussel.
Ja, exakt. Och de behöver inte stockpila jättemycket mer prospect och sådär, utan de får låta den här gruppen de har byggt upp nu växa år för år här. Så att det kommer nog vara ganska tyst i Buffalo, för en gångs skull.
Yes. Ja, vad har vi sen då? Har vi Calgary sen?
Calgary!
Mm. Ja, det har inte blivit som det var tänkt den här säsongen.
Nej, när de hade en positiv period där i december och sådär, så var både du och jag inne på att det här kan ju, och med tanke på hur svag Pacific var just då, Anaheim hade inte kommit igång än, såg vi fortfarande Calgary som definitivt en slutspelskandidat.
Ja.
Och sen dess har de ju blivit ännu sämre nästan.
Ja.
Nu är det ju många poäng upp, så det är ju kört. De kommer ju vara sellers.
Ja, det är ju sorgligt. Alltså, nu kan vi ju prata om det eftersom den har varit tidigare. Jag hade ju en stor genomgång och du var ju inblandad i de kanadensiska lagen. Det ser ju ut som att samtliga 7 kanadensiska lag kommer att missa slutspel.
Ja.
De i västra konferensen, de ligger sist, näst sist, tredje sist och fjärde sist.
Ja, det är helt sjukt. Ja.
och i öster och Toronto, Montreal, Ottawa, ja, de är ju också, de är långt från slutspel.
Alla lag, alltså inför säsongen känns som att vissa av de här lagen hade något spännande på gång, men det har ju varit totala haverier för alla de här lagen. Det är ju inget lag som har överpresterat på något vis, utan det är tvärtom.
Då trodde man för givet att Montreal skulle vara slutspelslag definitivt, men även Calgary och kanske Winnipeg och möjligen Vancouver och Ottawa. Ja. Och ändå så, ja, det var ett sidospår. Men i alla fall, vad har du hört? Jag tycker inte jag har hört något särskilt om att Calgary...
Ja. Nej, inte nödvändigtvis aktiva. De gjorde en liten smygtrade här med Vancouver. Det var ju bara Hunter Shinkaric ett prospect mot Mikael... inte Mikael Granlund, definitivt, utan lillebror Marcus Granlund.
Ja, just det.
En lite märklig trade med tanke på att det verkar som från Vancouver sida som att det var lite förstärkning på att de såg det som en, jag menar, Shinkaric byter ju bara HL-lag nu till att börja med, medan Granlund ska försöka ta plats i Vancouver som en liten någon slags mini Brandon Sutter ersättare medan han är skadad, och Marcus Granlund har ju inte kunnat ta plats ens i Calgary i år, så att vet inte vad den miljöförändringen kommer ändra, men lite konstig trade tycker jag av Jim Benning och Vancouver, där som att Marcus Granlund dessutom blir waiver eligible från och med nästa säsong, och Hunter Shinkaric hade man kunnat skicka upp och ner hur man vill i 2-3 år till. Så att det behöver jag inte gå in på, men konstig trade av Jim Benning som ju får mycket kritik i Vancouver. Men Calgary, två intressanta namn som sticker ut där. Den ena är ju Jiri Hudler. Det har inte varit mycket snack om honom, men han är ju unrestricted free agent. Och det är ju en målskytt.
Ja.
Som skulle kunna vara intressant. Men som du sa att du inte har hört så mycket om Kelly. Nej, jag tycker inte jag har hört mycket om Hudler överhuvudtaget i ryktessfären. Det är lite konstigt ändå.
Ja, nej, de nämns inte som något lag som får gå igenom rykten och så.
Nej.
Tyst på den fronten.
Den andra som är intressant i alla fall, och som det bekräftas att det finns stort intresse för, Dan Drake har varit inne på flera lag som hört sig för om Chris Russell, backen, som Calgary vill förlänga med. Har gjort sig känd som en skottblockare av rang. Han brukar ju ligga i toppen av blockade skott i ligan år efter år efter år efter år. Men är ju en otroligt begränsad spelare, liksom spelskicklighetsmässigt. Det är ju inte en kille som levererar fantastiska första pass och poäng eller något sådär, utan det är ju en defensiv back. Och jag tycker inte att han... Oh, alltså jag har läst rykten om att han vill ha ett kontrakt på 4-5 miljoner dollar per säsong i sommar.
Nu när du säger det, så är det då, skriver ju faktiskt Dan Dreger idag att steady trade talk league-wide, Calgary Flames with a list of players in play. Ja. Russell, Hudler, Colborn, Juris, Hiller och Jones.
Ja, just det.
Och de vill ju ha en målvakt förstås, för det har de ju just nu.
Just det, det måste vi, exakt. För det har jag läst också, att på målvaktsfronten så är det två lag som är aktiva för att förstärka, och det är just Calgary och San Jose.
Ja.
Så men å andra sidan känns det som att Calgary, att de, den här säsongen är det inte så mycket för dem att förstärka, alltså kortsiktigt så, utan det känns som att de borde, på den fronten borde de agera mer kraftigt i sommar. När de står på noll poäng igen inför nästa säsong.
Ja, det känns inte som det finns så mycket att göra på målvakt, för det kommer inte att gå för tag i så mycket målvakt, eller hur?
Nej, precis. Att de kanske skulle kunna gå efter en sån som Fredrik Andersen i sommar, till exempel.
Men nu måste vi gå vidare.
Ja.
Det här kommer ta en evighet.
Ja, precis. Det är mina idéer här. Carolina.
Ja, det är ju ett av de intressanta lagen som måste bestämma sig för vad de ska vara för någonting från och med här i mars. Om de ska jaga slutspelsplats eller om de ska inte göra det.
Och jag förstår att det
är för framtiden.
Precis, jag förstår att det är ett tufft beslut för dem. Men ska jag vara helt ärlig så, och jag förstår att det här är svårt. Jag kan förstå den andra motsatta sidan också. Men jag tycker att de ska vara sellers.
Ja.
Alltså, de har fortfarande några poäng. De har väl lite fler matcher spelade också. Så det ser lite skenbart ut deras... liksom att jag måste nästan dubbelkolla tabellen här så att jag inte ute och snurrar. Ja, nu har de andra lagen kommit kapp lite grann här. Men nej, men jag tycker att det ska mycket till ändå för att de ska greja en slutspelsplats. Jag tycker det är bra form på typ Pittsburgh och...
Ja, för de har två poäng.
Ja, det är bara två poäng. Ja, precis. Men de andra lagen... Pittsburgh har bara har
tre matcher. Det är mycket svårt. Men de ska ju, framförallt ska de bygga för framtiden. Man tycker ju det.
Exakt, för jag tycker det här laget, alltså om några år, när Noah Hanifin, Brett Pesci, Elias Lindholm, Rask, gänget verkligen etablerat sig på allvar och förhoppningsvis tagit ytterligare kliv, så kommer de se riktigt bra ut. Så att jag tycker de har en chans att ändå samla på sig ytterligare lite mer bredd.
Kevin Allen på USA Today då, som har gått igenom det idag, han säger att det, så bara han waver sin no trade clause klausul, så kommer de att försöka trada Erik Stahl. Det är helt klart. Men de väntar lite, de väntar med beslutet på Chris Versteeg och John Michael
Lyles.
Men Stahl är de verkligen intresserade av att få något för. Det blir intressant vem som vill ha honom. Jag vet att det finns ju Rangers fans i mitt kommentatorspår som fruktar att Rangers ska ge upp mycket för att få in Erik Stahl. Men det känns som en väldigt typisk Rangers-trade.
Det gör det, och det är på allvar. Jag ska inte påstå att det har varit något handfast rykte om att Rangers på riktigt jagar honom. Men både Friedman och Bob McKenzie har ju varit ute med kopplingen att som du säger, alltså, det är en typisk Rangers-grej att gå efter den största UFA-fisken.
Ja, och han har en bror i laget.
Han har ju brorsan i laget. Och Rangers ser ganska bra ut just nu, och fönstret där med att Henke Lundqvist börjar bli lite äldre och Jandels kontrakt går ut så här. Det är att, ja, det har man sagt flera år rad, men det är sista chansen nu att verkligen ta den där kuppen liksom.
Ja, men han är ju en Saint-Louis karaktär liksom, som, inte som hockeyspelare men som personlighet liksom. En lite legend som har varit länge i sitt år. Det känns väldigt Rangers.
Ja, precis. Och de lyckades ändå förhandla till sig så att stor portion av Jandels lön behölls av Arizona, och det skulle ju krävas något liknande här med Carolina. Men jag håller inte för otroligt alltså. Jag vet inte om den trainen ska vara bra, för att, jag menar, så mycket framtid som Rangers har offrat nu senaste åren, de har ju knappt ett första val på 4-5 år. Som de har haft.
Du kan inte gärna offra mycket.
Och The Duke skickar de bort för Jandel liksom. Så att de har inte så mycket sådana pusselbitar att leka med kvar längre, och de behöver ju tänka lite långsiktigt också. Men det är klart att Stål skulle hjälpa dem på kort sikt.
Det är inget karaktärsdrag som präglar det laget eller den här stan att tänka långsiktigt.
Nej, det är tydligen inte. Och så länge Glenn Seder har något att säga till om i den här klubben, så vet vi att man ska inte ut i slutet.
Det är inte bara han, det är hela stan. Alla idrottslag här är likadana.
Ja, det är bra att du har den kommer den poängen. Så man ska inte skylla allt på Seder. Det är den pressen man har på sig som idrottsklubb i den stan.
Ja.
Det ingår i DNA-t.
Ja. Ja, men sen Versteeg och Lyles då. Tror du de är någon som vill ha dem?
Ja, alltså det är några som har dragit kopplingar med Versteeg till Chicago. Det är ju enkelt att göra det eftersom att han har varit där och vunnit cupen så sent som förra året med dem. Jag tycker ju Versteeg, han är väl 30-årsstrecket nu. Och han var ju nästan petad i slutspelet förra året i Chicago. Han tycker jag är väl inte så jättemycket att hänga i julgran längre. Det är klart han har lite rutin, och han har ju faktiskt lite scoring touch om han kan komma i form. Och Lyles har gjort det bra alltså sen i Carolina under sina år där. Och hade en hög status när han var i Colorado en gång i tiden.
Ja.
Och har gjort det bra den här säsongen tillsammans med övriga den unga backuppsättningen där. Så att Lyles kan vara ett bra alternativ för vissa klubbar också som vill bredda sin backsida.
Så att,
Och jag tycker som sagt att Carolina ska vara sellers.
Yes, vi säger så. Ja. Och går vidare, hamnar då just i Chicago, va?
Ja.
Ja.
Och Chicago har ju inte så mycket löneutrymme.
Nej.
Men det Stan Bowman och scouter och så vidare, representant för klubbar, är ju trots det ute på matcher och scoutar och har sig. Och det ryktas om att de vill framförallt addera någon forward, minst topp 9 forward, gärna topp 6 forward och kanske till och med någon som kan komplettera Taves och Hossa i första kedjan.
Ja, och han var ju tydligen i Winnipeg igår.
Mm.
Vilket jag antyder att, och det går ju surras det mycket om då, att Andrew Ladd ska komma hem igen. Han var ju med och vann 2010.
Ja.
Och kan också i klubben. Och skulle väl passa rätt bra där med Taves och Hossa.
Exakt. Det skulle han verkligen göra. Och han skulle kunna vara en bra shutdown-spelare med Andrew Shaw till exempel. En sån där NHL-kedja eller någonting.
Ja.
Det är ju en versatile spelare som känner till Chicago utan och innan. Och grejen med Ladd just nu är att han vill ha 6-7 miljoner i capita när han blir free agent i sommar. Och det kommer i Chicago aldrig igen. Men just nu har han väl bara en capita på typ 4 miljoner. Så att han är ju inte svindyr att plocka in resten av den här säsongen. Och Winnipeg har ju massor med löneutrymme. Så de kanske skulle kunna tänka sig att ta emot ett dåligt kontrakt som typ Brian Bickel. Mot att de får massa annat. Att de blir överbetalda. I övrigt, att de kanske får första val och någon bra prospect, typ Marco Dano eller något sånt där. De har lite pusselbit att leka med ändå Chicago, om de lyckas göra någon salary dump också, kan bli av med Bickle till exempel. Så att jag tror faktiskt att, och jag nämnde ju Arizona, så nämnde jag Boettger också. Bowman kommer definitivt att, för han känner ju att det här laget har ju faktiskt chans att vinna i år igen, alltså, vilket ju är helt bisarrt.
Ja, absolut.
Och han har ju nästan varje säsong gjort någon betydande förstärkning på deadline day eller sista veckan som har hjälpt dem i pushen. Så att, det kommer ju ske något där.
Spännande.
Men det verkar faktiskt så att de litar på sin backuppsättning. De kunde ju ändå vinna Stanley Cup med 4 backar i princip förra säsongen. Så att...
Det var nästan 3 ett tag.
Ja, det var ju typ så. Så att Nu är de inte ute efter någon ny Kimmo Timonen i alla fall.
Nej.
Då blir det Colorado.
Ja, just det.
Typiskt sånt där lag som inte vet om de kommer att gå till slutspel enligt.
Nej, men just nu ser det väl okej ut. Nu är de ju på slutspelsplats. Nu måste de ju gå för det.
Precis, och det är ju egentligen är väl lite poängen att man då ska addera liksom. Att man ska får den här sista pusselbiten som puttar över den över strecket som kanske hjälper en några runder i slutspel också. Kan man ju tänka. Men ja. Jag vet inte.
Ja, säg du Johan.
Ja, jag tycker jag inte hört så mycket snack om speciellt vissa spelare och sådär, men det har ju varit, det har definitivt varit snack tidigare om Jonathan Drouin i alla fall, att Nathan McKinnon har lagt in goda ord till både Roy och klubbledningen, att han gärna vill att hans gamla kompis ska joina honom där. De var ju superrada par i Halifax Mooseheads där i QMJHL innan draften. Så att, och Drouin kommer ju bli tradad här innan deadline, det verkar ju verkligen så. Iceman sa det så sent som för en timme sedan innan vi spelade in på honom, så läste jag det att I want to trade him sooner rather than later.
Ja.
Så att,
ja, det finns ju intresse för honom, så han kan förmodligen få något bra för det också.
Precis. Bob McKenzie sa att 10-15 klubbar har pratat med Iceman sista tiden om Drouin.
Ja.
Så att någonting är ju på gång där. Och Colorado har ju nämnts definitivt som en kandidat. Och det är ju en... Ja, visst. De har ju offensiv spets redan där, men det är klart... Den kemin som finns mellan McKinnon och Drouin är ju intressant. Annars så känns det som att de skulle behöva, att det fortfarande är lite försvarsspelet och kanske någon back till där.
Ja, precis.
Som är snarare nyckeln.
Ja. Ska vi Columbus.
Gå? Columbus. Mm.
Deras säsong är ju sabbad. De skulle behöva jävligt mycket saker. Det går olika rykten. Tutin, backen, är ett namn som nämns hela tiden.
Mm. Det som jag tycker är konstigt med det, med Tutin, det är, ja, visst han är helt okej, men han har ju tappat mycket år efter år. Han börjar bli lite tår nu. Och han har ju faktiskt en cap hit på 4,5 miljoner dollar i 3 år till, tror jag.
Ja.
Så att, den är,
De gjorde väl den stora affären med Nashville, med Johansson och Seth Jones.
Exakt.
Det har också gått rykten tydligen om att folk har hört sig för om Scott Hartnell.
Ja, det har jag sett också. Som också har motsvarande kontrakt som Tutin, 4,5 miljoner dollar i 3 år till.
Ja, 4,75
till. 4,75 till, men ja. Men han i alla fall, åtminstone får man ju till Hartnells försvar, så har han ju gjort det bra sen han kom till Columbus. Han visst, Tortorella har petat någon gång, men han har gjort ganska mycket mål. Och det är ju en karaktärspelare och alltid så här omtyckt i omklädningsrummet.
Ja. Ja, jag vet inte. Det känns som Columbus måste liksom få den här säsongen att gå så de kan få starta om.
Ja, precis. Alltså, de vill bara börja om igen.
Ja.
Det är återigen sån här bortslängd säsong.
Ja, och det hade man inte riktigt trott att det skulle gå så.
Nej. Jag såg att Elliot Friedman hade ett förslag angående Scott Hartnell, som han bara hittar på själv då. Scott Hartnell till Nashville, där han ju tidigare spelat mot Colin Wilson.
Mot Filip Forsberg och Ryan Johansson kommer tillbaka.
Ja, just det. Ja. Den är bra. För Columbus.
Så att, ja, den är bra. Ja, nej. Jag tror inte det händer så jättemycket med dem heller. Dallas kommer inte heller att hända så mycket, men de har ju det känns som ett sätt... satt.
Mm.
Man får säga känsla av att inte fucka med den här gruppen som vad heter de?
Gör det bra.
Nashville i fjol.
Nej, precis. När du kommer in på det spåret så brukar du ha rätt. det brukar vara så att när Bjurman säger att man inte ska fucka med saker, då ska man inte göra det. Då blir det fel. Det blir inget bra då.
Nej, just det.
Så att jag håller med dig där. Men det har ju varit lite, jag har sett, alltså, lösa spekulationer. Dels så är det fortfarande att de gärna kanske skulle kunna tänka sig en back. Och det är vissa som tänker att jag har sett att, alltså, som tycker att Dan Hamios skulle passa bra i Dallas.
Ja.
Sen har inte Dallas trots allt då nämnt sig så mycket trade-spekulationer. Det finns ju inte så mycket backar tillgängliga som är jätteintressanta. Det är Chris Russell som vi sa i Calgary. Och sen är ju Dan Hamios som har utgående kontakt i Vancouver. Men vi vet ju att han trivs väldigt bra där och kanske förmodligen vill förlänga, för att han tog ju en liten pay cut för att gå dit för några år sedan från Nashville. För
att det har ryktats idag om att Nikushkin, min gamla favorit, ska vara tillgänglig. Om
ja,
det vara så.
Precis. Och det har jag läst också. Och det känns ju som att det är ett litet lockbete då kanske de har för att få någon lite större back. Och klart, Nikushkin vore ju en... Då tror jag att många lag blir plötsligt lite intresserade av att höra av sig till Jim Neal. Och Jim Neal brukar göra bra trader.
Ja, han är ju en av de bästa general managerna i ligan, det får man lov att säga.
Förlängt nyligen till 2021 eller något sånt där. Så att, och han gjorde en bra trade på i slutet, det var, jag vet inte om det var trade deadline, men det var precis sista dagarna där förra året när de var lite seller, så han skickade Eric Cole till Detroit och fick Mattias Janmark och Mattias Bäckman.
Ja, just det.
Det var en bra trade.
Ja, Janmark har ju varit växlat ut som fan.
Ja, exakt. Ser ut att göra en 30-40 poäng.
Ja. Ja. Men ja, så händer det något så är det, ja, okej. Okay. Men jag som sagt säger att man ska vara lite försiktig när man har ett så bra lag. Precis. Bra grupp.
Men jag kan tänka mig att de danglar lite med Nikurskina bara för att han inte riktigt har fått den här. Han hade ju stora skadeproblem i fjol och har inte riktigt kommit tillbaka i samma slag i år. Men det finns ju fortfarande extremt mycket potential där, så det känns ju onödigt att släppa han för vad som helst. Utan det ska ju i så fall vara för en tydlig offensiv backförstärkning.
Ja.
Säger jag. Då tar vi Detroit.
Ja, alltså de skulle behöva en del. De skulle behöva mer djup på backsidan, helt klart. Förstärka backsidan. Men de har ju väldigt ont om det jag kallade manöverutrymme ledningsvis.
Ja, precis. Och Ken Holland där har ju inget bra CV här i vad gäller trade deadlines deals sista åren, med till exempel Legwand när han släppte Janmark och lite sånt där. Janmark och säga Järnkrok.
Ja, just det.
Och just Eric Cole mot Janmark då förra året, och sen även Sid Licky blev ju ingen succé med tanke på att de åkte ut direkt i slutspelet. Så att han kanske ska vara lite försiktig där, Ken Holland.
Ja, det ska han.
Och han förberedde sig ändå lite för slutspelsserie och sånt där, känns som i somras när han tog in en sån som Brad Richards till exempel.
Så att, ja, just det.
Kan de ha ett helt och friskt lag när slutspelet börjar, så har de ju ändå ganska bra bredd där. Och jag menar, de har ju sparkapitel.
På forwardsidan tycker inte jag har några problem. Men det är lite tunt bakom Kronwall och Eriksson. Och Mike Green har inte varit någon vidare.
Nej, han har inte varit någon succé.
De Kaiser är okej, liksom. Men sen är det de här Quincy och Smith och de här. Jag har sett dem några gånger nu. Jag tycker, ja.
Alltså, anledningen till att de inte släpper in allt för mycket mål ändå, det är ju att Peter Mrazek har varit fantastisk på.
Ja.
Men backsidan är stort, är inte så bra. Och sen så finns det ju sparkapital offensivt med tanke på att varken Tatar eller Nyqvist riktigt har fått igång offensiven.
Så att, nej, de har inte riktigt varit som i fjol i alla fall.
Nej, precis.
Men det finns ju potential att få igång
alltså,
dem.
Jag tycker truppen är rätt bra alltså, egentligen. Så att, jag tycker inte de ska börja fucka för mycket med den.
Nej, okej. Okay. Då säger vi det.
Ja.
Edmonton däremot, de borde fucka med sin. Det borde de ha gjort för länge sedan. Men,
Ja,
det har ju gått åt skogen igen. Och de har alla möjligheter om de bara få tummen i arslet och få dit någon bra back. Det är ju det som saknas. Ja. Och ta någon av alla sina prospects och skicka.
Ja, nu är faktiskt.
Det blir problem för att Ryan Nugent Hopkins är långtidsskadad. Det blir svårt att skicka honom.
Nej, kanske. I det här läget, exakt. Det blir en sommargrej i så fall, förmodligen.
Om Jakob.
Ja, Jakob omnämns så sent som här idag av Darren Drager. Eller han säger till och med att if your name is not Conor McDavid, then you're available.
Ja.
I det laget. Att det är så pass. Och Edmonton Journal-journalisten där är uppe på samma linje. Visst, det kommer inte vara någon blowout här. De kommer sälja vad som helst, Jordan Eberle och vad som helst för vilka priser som helst. Men de lyssnar på mycket olika bud där. Det kan definitivt röra på sig här. Och Todd McLellan sa ju det efter deras tunga torskar mot Ottawa här om natten, att dels så tyckte han att flera spelare var embarrassing liksom. Att det fanns ingen glöd och ingen känsla i truppen just nu, och att han förväntar sig att flera spelare kommer att bli tradade, typ så inte riktigt så uttalat, men lite den känslan.
Men det känns som man har hört det här förut. Nu är det ju för sig ny ledning då, så vi får se om de kan vara lite mer företagsamma.
Ja. Precis, och det finns ju lite orosmål där för Peter Chiarelli, att Peter Chiarelli släppte ju Tyler Seguin i en flop trade, även om Loera har gjort det, Eriksson har gjort det rätt bra, så får man säga att det var ingen bra trade för hans rykte. Och det ryktas som att han är lite rädd för att liksom gå i fällan igen och trada en sån här Eberle eller Nugent Hopkins och bara för att se dem explodera i en annan klubb.
Taylor Hall.
Taylor Hall. Så att, men ja, uppenbarligen, nu har många av de här spelarna varit i föreningen i många år nu och det blir ingenting. De måste våga röra den där kärnan.
Det jobbiga för dem är ju att de har så svårt att locka till sig unrestricted free agents.
Mm.
För det är inte så många som de vill helt enkelt inte flytta till Edmonton.
Nej. Det är ju som Winnipeg klimatmässigt typ.
Ja, och långt bort och jävligt.
Ja, och det är, just nu i alla fall är det ju ingen trupp som är med och hotar om någon Stanley Cup direkt.
Nej.
Så det är inte mycket som lockar där faktiskt. Nej, men det kommer, det kan man ju, och jag tror faktiskt, jag får känslan av när så många rapporterar om det, att Nail Jakobov åtminstone kommer att till slut flyttas på.
Ja, vi får se då.
Ja.
Sen har vi Florida. Mm. Det får man ju också känslan av, eftersom de har gjort det så mycket, 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 mycket bättre än man trodde.
Mm.
Att det inte heller finns så jättestora anledningar att krångla med laget. Men det sägs att de gärna skulle vilja ha in en pålitlig målskytt till.
Ja, precis. Och någon som är lite mer grit, kanske. Ja. Och det tyckte jag, nu har de gjort det jättebra den här säsongen, men jag tyckte ändå att de förlorade lite det i den här Riley Smith, Jimmy Hayes-traden. Jag tyckte redan att de var lite tunna liksom på forward. Det var lite mycket soft skill liksom. Alltså Barkov, Huberdeau killar liksom. Och så Jamie Hayes som ändå kunde göra mål och var lite den här tuffa attityden. Han tränade bort mot ännu en soft skill-spelare som Riley Smith. Men det har gått bra ändå. Men jag, det är snackat om den naturliga kopplingen mellan Dale Talon och Andrew Ladd.
Ja, just det.
Och det har även snackats om alla de här tillgängliga forwardsna som är topp 6-material, alltså typ Mikkel Bødker.
Ja, vem ska du skicka då? Jag?
Nej, det går inte, men nej.
Jag är ju ytterligare ett lag, det vore väl kul.
Ja, men för en gångs skull så har de är verkligen buyers nu, Florida, och kan offra lite framtida, så de har ju mycket prospects att dela med, och de har draftval och så där, de har råd att offra nu, så att de har ju råd att satsa faktiskt.
Ja.
Så jag tror de kommer göra någonting där. Dale Weiss har ju snackat om också.
Ja, just det.
Så att
där är det ju många som. Det kommer vi till alldeles strax.
Ja. Med målvakt och backmässigt ser det ju jättebra ut där, så där börjar de inte agera överhuvudtaget. Vi kan ta LA Kings.
Ja, det kan vi.
Mm.
Ja, vad tror du där då?
De har ju inte heller så mycket löneutrymme där. De har ju fått jonglera som bara den där med på olika sätt där. Lombardi med den där Le Cavalier-traden till exempel.
Ja, precis. Och så var det allra viktigaste var ju att resigna Kopitar.
Ja, precis. Exakt.
Så det kommer inte hända mycket där.
Det har ju varit lite snack och liksom att Dean Lombardi, han kan inte sitta still. Han kan ju inte göra det. Han vill alltid göra någonting bara för att. Och han ser ju att den här truppen.
Ja, men han kanske redan har gjort det nu då.
Precis. Eller Cavalier-trade var ju någonting. Så att, jag utesluter inte att de går efter någon förstärkning på något vis. Men de har inte mycket utrymme att laborera med. Så det blir komplicerat för dem att göra någonting. Men jag tror inte det händer så mycket. Eller vi går vidare.
Ja, till Minnesota. Där kan det hända desto mer.
Ja, för de har, alltså nu åkte de på torsk här mot Islanders, men dessförinnan hade de ju dels en blowout mot Chicago.
Det ser ut som, det är så konstigt med Minnesota, det ser ut som i fjol. De är jättedåliga och så gör de en move och så ändras hela säsongen. Då var det en målvakt, nu är det en ny tränare.
Ja, för på allvar har de sett riktigt bra. De tog ju massa borta segrar i Kanada och sen så går de och piskar dit Chicago med 6-1 blev det slut, va? Utomhusmatchen. En ganska häftig utomhusmatch inramningsmässigt, så här tyckte jag ändå.
Jag hann inte se, det var så mycket annat.
Ja.
Så jag håller på med mina val, så jag hinner ju knappt se hockey.
Exakt, ja. Men alltså att vi, nu ska vi inte dra för stora slutsatser, men man får ändå säga att Minnesota har gjort en liten, att det är betydligt, man kan prata om dem i betydligt positivare ordalag än vad vi gjorde förra podden.
Ja, på det har ändrat sig på bara en vecka.
Ja.
Men det pratas ju ändå fortfarande om att det är många som kan vara in play där. Inklusive svenska backen Jonas Rodin.
Ja.
Bacon.
Bacon, ja. Men för där är ju en position of strength för dem. De har ju Matt Dumbo och Jonas Brodin som många lag är intresserade av.
Ja, det tror fan.
Ja, exakt. Ja, men det är ju unga lovande backar som har lite tvåvägsspel i sig. Så, och de har ju, jag menar, de har ju Ryan Suter och de har Spurgeon och de har Scandella och de har Mike Riley och lite sånt där. Så att de har ju djup på backsidan. Så att de har, däremot så vill de ju ha in mål. De vill ju ha min mål. Till exempel, Lou Eriksson har ju nämnt som en potentiell destination för dem. För Minnesota. Så att jag tror mycket, mycket väl att det kan hända någonting. Att en back kan ryka mot en scoring winger, eller gärna center också för den delen. Så att han kommer ju vara aktiv här, Chuck Fletcher, den här veckan vi har framför oss. Det är garanterat.
Ja, spännande. Frågan är hur aktiv kommer Mark Bergevin att vara då?
Ja,
vår säsong har ju blivit åt helvete efter att starta så fantastiskt.
Ja, precis. Och sen senast vi talades vid så har ju dessutom Michel Therrien varit och tappat det totalt lite grann, tyckte jag, när han gick ut och hängde ut PK Subban.
Ja, var med det uppstod ju sådana rykten om att de hör sig för vad de kan få för honom. Men det tror jag vi kan shoot right down. Inte fan kommer väl att trada Subban.
Nej, det är då trader en väg sin bortsett från Carey Price bästa spelare liksom.
Ja.
Och det gör inte de någonting. Så att det finns på kartan, och Mark Bergevin har ju varit ute och sagt också att det där är bara fabrikationer.
Ja,
så att,
det tror jag också.
Och det borde ju. Däremot så Michel Therrien är ute och hänger ut sin bästa spelare, liksom, att det är hans fel att de förlorar, att det är hans fel att det ser ut som det gör. Det är inte så proffsigt, och vad man förstår så var det lite liknande grejer han höll på med när han hade sina sista veckor kvar i Pittsburgh också.
Ja.
Det här verkar vara någon slags försvarsmekanism som sätter igång i honom.
Men tänk om PK
då snackar vi bomb på trade deadline day.
Ja. Rent, det är nästan som de kan få vad som helst från.
Ja. Där snackar vi value, för det är ju inte bara det han presterar på isen, det är ju ett varumärke, PK Subban.
Ja, men där skulle Pittsburgh kunna ge upp Malkin och någon till.
Ja,
då får en så bra back.
Ja. Ja, precis. Jag hade mitt förslag där med Malkin mot Pietrangelo förra veckan. Mm. Ja, jag tror inte vi får se den typen av trader nu. Men...
Nej, vi får det. Men det andra spelare är ju då helt uppenbart... Du nämnde ju Dale, Arne Weisses son. Där.
Ja, just det. Dale Weisse.
Ja. Och det är väl fler?
Ja, de har ju några sådär. Det snackas om Lars Eller, att han är tillgänglig.
Ja.
Det snackas om att de definitivt skulle kunna tänka sig att släppa Andrei Markov, som har några år kvar på kontraktet och som ju har tappat väsentligt. Och ja, så mycket, värst mycket mer har de faktiskt inte. Det är ju ingen som vill ta.
De blir sellers, helt enkelt.
Ja, de kommer bli. De får det helt enkelt. Det kommer bli så. För avståndet fortsätter att öka till slutspelsträcket. Och rapporter om att Carey Price är på väg tillbaka.
Jag kan aldrig kunna tro.
Nej, det kunde man verkligen inte tro. Och att Carey Price skulle betyda så här extremt mycket som man gör för det här laget. Jag menar, från att vara en cup-contender till att vara sellers med en spelare. Det är ju faktiskt den skillnaden han är.
Ja, fast ja. Ja, det är ju psykologi lika mycket då.
Och, ja. Och lite grann att Therrien inte verkar... Han funkar inte där längre.
Nej.
Och jag tror att han är beroende av... Alltså för att hans spelstil ska funka, som är att backa hem och lita mycket på sin målvakt och kollapsa lite i försvarszonen och sen ställa om blixtsnabbt på kontringar. Det funkar ju inte när man har en Ben Scrivens i målet. Liksom. För då släpper man in målen då när man kollapsar, hur mycket tätt försvarsspel man än har. Ja. Och då blir det liksom... Då vinner man inga matcher med 3-2 längre och sånt där, utan då blir det ju att man släpper in 4-5 mål istället. Och då har inte de den offensiva spetsen för att kunna producera tillräckligt mycket. Ja, det är min slutsats i alla fall.
Okay. Yes. Ja. Nashville. Det påstår Kevin Allen i USA 3. De tänker göra något. För de vill ha in mer scoring i Lavoliettes offensiva tänk. Kräver ytterligare en sniper.
Ja, då har de ändå tagit in Johansson liksom.
Ja, man tänkte väl att det kunde vara nog med det. Men ja, jag vet inte. De har inte så mycket mer att ge upp, har de?
Nej, precis. Och ens, där tycker jag lite grann så här, va? Lite grann som med Detroit där, med att de har sparkapital i Nyqvist och Tatar till exempel. Alltså, jag menar, Forsberg börjar komma igång nu. Gjorde hattrick härom natten och har ju gått upp och delar skytteligaledningen i svenska skytteligan med Louis nu. Och sen sån som Colin Wilson som hade gjort över 20 mål i fjol, har bara gjort 4 i år. Där har du mycket mer att hämta egentligen. Jag tycker det är en ganska bra spelare egentligen. Och jag menar Craig Smith som missar öppet mål, så omhuldat här också nyligen. Det är också en spelare som har potential egentligen att kunna göra 25-30 mål på en säsong. Och Ryan Johansson borde kunna göra mer mål också. Så att jag tycker egentligen att de har, det är inte så pjåkig offensiv där ändå. Om alla
nej, det är det inte.
Så att, men visst. Jag tycker snarare att problemet för dem lite grann är att Pekarinne inte är riktigt het.
Nej.
Och,
men han kan ju bli.
Han kan ju bli, precis. Och då hävdar jag att Nashville har ett intressant lag som definitivt, jag tror inte de kan vinna Stanley Cup, men att de kan jokra så pass mycket att de kan slå, alltså de skulle kunna slå ett Chicago i en slutspelsrunda, tror jag, på allvar. Alltså.
Ja, det är möjligt.
De är inte favoriter, men de har den potentialen att över 7 matcher serie kunna slå ett riktigt bra lag. Det tror jag. Så höga tankar har jag om Nashvilles trupp i nuläget faktiskt.
Ja, jag hoppas du har rätt. Jag tycker ju om Nashville.
Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ja, New Jersey då. De är också sådana som inte riktigt vet vad de ska göra, tror jag.
Nej, precis.
De är uppe på slutspelen.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är det.
Nej, för de har ju... Ja, jag vet inte. Det...
Nej, det är de väl inte först. Eller är de?
Är de precis utanför, eller? Ja, de är precis utanför spelen. Ja, exakt. Pittsburgh är förbi den, ja. Ja. Nej, jag tror inte New Jersey kommer vara buyers i alla fall. Sen tror jag inte de kommer vara säljers i den bemärkelsen heller, att de släpper Stempniak till exempel. Och sina UFAs, utan de kommer nog se vad det leder till med den här truppen.
Ja, det finns ingen större poäng tycker man nu. Stora grejer.
Det är jättedumt att de offrar framtid också bara för en push i år. Det tycker jag inte de ska göra, utan okej att de håller i det de har nu och sen se vad det leder liksom.
New York Islanders, det tror ingen här kommer hända så mycket, för att de har de har inte riktigt råd.
Nej, ett lite intressant namn jag såg nämnas där som skulle kunna vara en ganska billig move för dem, det är ju P.A. Parenteau från Toronto. Han slog ju igenom, får man säga. Han var ju en late bloomer som slog igenom när han var typ 25-26 år, efter att ha varit en sån här riktig AHL-stjärna som dominerade poängligan i AHL i massa säsonger tills han väl slog igenom NHL. Och det var ju med John Tavares i Islanders. Och det var efter det som han skrev på ett fett kontrakt med Colorado. Så att jag skulle kunna tänka mig att de kan få han ganska billigt från Toronto, och skulle kunna testa att slänga upp han igen med Tavares. För att då kunde han ju göra 60-70 poäng på en säsong. Så att det är ju en målskytt.
Ja. Så att, de har ju några med utgående kontrakt också. Och Poso och Nilsson.
Ja, det är ju inga dustinlirare direkt.
Och så Hamonic vill ju till väst. Men det låter som... Jag tjatar här om Kevin Allen. Jag tror att de sitter och studerar honom medan jag diskuterar. Ja. Att de tror att det där är grejer som... Om det händer så händer det i sommar.
Ja. Och det har man förstått att det är ju uppenbarligen så också att Travis Hamonic liksom förstår businessen, att han inte kan ställa vilka krav som helst, utan att han är lojal mot klubben så länge han spelar där. Och han ligger inte och gnäller på att han aldrig blir tradad, utan han kommer göra så gott han kan för Islanders så länge han spelar där.
Kevin påpekar här också, men nu får fortsätta med honom då, att ja, många tror att Russ Snow inte kommer göra så mycket nu då, men but history tells us that's when he is most aggressive. Nobody saw his Johnny Boychuk and Nick Leddy deals coming in 2014. Nej, så också. Vem vet?
Ja, nej, jag utslutar inte heller att Islanders gör någonting, för att ja, skulle de addera några pusselbitar här helt plötsligt, så skulle de kunna få ihop ett riktigt bra lag inför slutspelet och kunna konkurrera på ett mycket bättre sätt.
Ja, ja, det känns som, ja, det är inte svårt att få grepp om Islanders. Det känns som de står still på samma punkt.
Ja, det känns ungefär, de är på samma ställe där de var i fjol ungefär.
Ja, de skulle behöva något som en katalysator.
Ja, precis. Exakt. Någonting som verkligen livar igång där, det där, ja, bygget. För de har ju ändå de har ju så mycket potential där med Tavares och Poso och Boychuk på backen och alla de unga killarna. Anders, ja, Lee och Brock Nelson hela tiden. Nej, det är Strome. Det någonting mer där, och så kan de gå några runder i slutspelet faktiskt.
Det var intressant. Ja, mm, verkligen. Ja, sen är det deras ärkerival här inne på Manhattan då.
Rangers.
Nämnt redan. De har ju smak för att ta stora namn då. Och jag förklarar varför med otorgheten här i stan.
Ja, ja, det känns som att någonting kommer väl hända där. Ett oerhört löst rykte jag läste var, jag kommer inte ens ihåg, det var jag bara fladdrade förbi på Twitter. Jag tror inte att det stämmer, men att de skulle vara frontrunners för Andrew Ladd.
Ja, men det har man hört. Mm. Det har diskuterats. Ladd och Stål är de namn jag har hört.
Mm. Ja, de det är de. Exakt, och de gör ju inte såna här, jag brukar hylla Mark Bergevin för hans små moves bara för något tredje eller fjärde val, och så helt plötsligt så hjälper det truppen ganska bra ändå. Men sånt jobbar man ju inte på Manhattan, utan det är ju den här typen av namn som man marknadsför sitt lag med. Ja. Så att, gör de någonting, då blir det ju någon av de största namnen.
Så att det kanske, det är nog så.
Ja. Men som sagt, det de har ju inte så mycket att jobba med i motsatt väg.
Det som har ju varit underligt då är att de har Kitty Andrew som Vigneault inte verkar tro på. Han har, när alla är ordinarie så är han, spelar han ju tredje backpar och får inte vara i första powerplay-uppställningen, och många är upprörda över det. Nu har han ju då, eftersom så många har varit skadade, fått mycket mer istid och större ansvar och har ju skött det väldigt bra. Så att, fram till dess så var ju mycket snack om att Yandel kunde vara något som Rangers ändå, om de ändå inte ska utnyttja honom, så kan de lika gärna trade dem.
Ja, exakt. Det var verkligen snacket för bara några veckor sedan. Ja. Och nu har han verkligen stärkt sina aktier och visar hur viktig, alltså en betydande del han kan vara på Rangers. Så har det ju nästan, jag tyckte jag läste, Larry Brooks skrev att Rangers is not more signalating Jandals availability.
Ja, just det.
Utan att, han är off the board.
Men det finns däremot honom några som förmodligen kan vara aktuella för att bli indragna som extra sweetener i en deal, och det är väl Victor Storberg typ och så. Finns ju några sådana.
Lindberg kanske, jag vet. Nej,
inte Lindberg.
Men Kreider nämns ju ofta.
Ja, fast jag tror att han också den sidan för mycket, för min Storberg är ju mer som nästan lite journeyman nu för tiden.
Ja, det har blivit så faktiskt. Han har varit runt nu mycket. Ja, ja, men någonting kommer ju hända. När vi har med Rangers att göra så vet vi det.
Ja, något kommer ändå, tror jag också. Ottawa känns som de redan har gjort sin grej med hela den här FNF-grejen.
Ja, precis.
Det finns behov, men de blir svåra att tillgodose nu.
Ja, precis. Och, exakt, de gjorde sin grej med FNF, och Murray har varit inne på det, att han kommer absolut inte gå upp någon rental, utan de ser ut att missa slutspel dessutom. Ja. Ska de göra någonting så kommer det vara för en spelare med term som är ett långsiktigt alternativ, som ju FNF var, han har ju kontrakt 2021, så att de kommer göra någonting, nej, de kommer förmodligen inte agera överhuvudtaget, tror jag, till och med det kan, ja. Och Chris Neal, som är en unrestricted free agent, som kanske skulle kunna vara en intressant grit-spelare för några lag att plocka in till slutspelet, det verkar ju vara mutual interest att de ska skriva ett nytt kontrakt för att han ska spela sin 1000 NHL-match i Ottawa. Att han spelar åtta, vad ska jag säga.
Ja,
otroligt dåligt. Det, ja, bedrövligt dåligt. Alltså. Ja. Oj, oj. Ja, men att han ska spela hela sin karriär i den klubben och att han ska göra sin 1000:e match nästa säsong där i Ottawa.
Ja. Ja, nej, det kommer inte hända så mycket där. Philadelphia då, vad tror du om dem? Det börjar väl se ut som att det blir svårt att hänga med i slutspelet, right?
Ja, jag tror inte de kommer ta sig dit faktiskt, nej. Ja, jag ser inte riktigt att vad de ska göra heller. Alltså, där blir det Ron Hextall så gott det går. Fortsätta att bli av med de här gamla dåliga Paul Holmgren-kontrakten. Men han har ju lyckats lite grann den här säsongen, framförallt med Le Cavalier där. Och han fick ju bort Luke Chen där också. Han kommer aldrig kunna få bort förmodligen Andrew McDonalds kontrakt. Det är väl i så fall Mark Streit. Som bara ett år till efter den här säsongen, som tjänar drygt 5 miljoner dollar. Det är ändå en spelare som är bra fortfarande och som kan hjälpa ett powerplay. Så att där utesluter jag inte att det skulle kunna hända någonting. Men de kommer ju inte gå efter någon specifik spelare för den här säsongen, utan det kommer ju vara om något lag är villigt att plocka någon av deras
Ja, det finns tydligen sådana Ryan White och Ruffle och heter han? Sam
Gagner.
Gagner, ja. Mm. Är de tydligen villiga och trade om det? Om de får något för dem.
Ja, de är ju säljare. De kommer ju vara säljare, så att kan de få något för dem så draftval eller liknande. De tar ju säkert gärna mot draftval för att inte samla på sig mer lön. Så kommer de göra det. Så det kan mycket väl hända. Men Raffle tycker jag är bra, så han tycker jag de ska försöka behålla.
Ja. Pittsburgh Penguins då. På andra sidan, västra sidan av delstaten.
Ja,
det sa vi ju. De skulle behöva lite på backsidan. Det har vi tjatat om hela säsongen.
Ja, verkligen.
De fick in Trevor Daley. Han har väl hjälpt till lite grann, kanske.
Ja, betydligt mer än Scuderi gjorde i alla fall.
Ja.
Men det är svårt. Det är ju som sagt en dålig UFA-marknad för backar i sommar. Det är liksom Chris Russell och Dan Hamhuis som leder den. Som är de bästa tillgängliga i princip. Och det är ju inga superförstärkningar, tycker jag.
Nej.
Så att det är ju i så fall, om de kan på något sätt få till en, alltså någon som är lite smygtillgänglig, typ Shattenkirk eller något sånt där. Nu tror jag att St. Louis kommer att hålla i honom resten av den här säsongen, men ska de, alltså jag tycker att de borde göra något lite större för att få en riktig, riktig backförstärkning.
Ja, du tycker de ska trada Malkin?
Ja, jag föreslog till och med Malkin mot Pietro Angelo här förra veckan. Ja. Alltså, jag generaliserar lite där och tog någon slags trade där, men någonting större för att balansera det här laget.
Då säger jag Malkin mot Subban.
Ja.
Ja.
Ja, men det är den, alltså jag är inne på den nivån nästan. Jag vet inte om man ska göra det precis nu.
Oj, nu Oscar är på Manhattan.
Det är så pass.
Ja, det är inte det ett sommarfenomen hemma.
Oscar då är det juli.
Ja, men här kan du börja blixtra mitt i vintern. Det är jävligt konstigt.
Det är stökigt.
Ja, ja, men vi får se om blixten slår ner i Pittsburgh också då. Oh.
Ja. Men vi har ju lärt oss att Rutherford, general manager, han kan göra plötsliga saker som han gjorde med Hagelin till exempel.
Ja, vi får se. Ja, men då har vi San Jose då, va?
Ja.
Precis. Och du säger att de är ute efter en målvakt?
Ja, de har ju Martin Jones där som gör det bra, men bakom honom så har ju Alex Stalock varit rena rama solid. Så att de har ju verkligen fått luta sig mot Jones hela säsongen, och det är väl lite riskabelt med tanke på att han är helt färsk som första keeper. Alltså innan den här säsongen har han bara gjort 30 NHL-matcher i Kings. Så att, och han har ju varit bra, men är fortfarande lite ojämn, så de skulle behöva en backup så att de inte behöver spela han hela tiden. Det skulle verkligen vara bra för San Jose. Och däremot så har de inte mycket löneutrymme, för att de gjorde en trade nu. De har ju nästan ingen löneutrymme alls nu när de tradar till sig Roman Polak och Nick Spalling från Toronto.
Ja.
Så de gjorde en stor deal där när de skickade två stycken andra val i draften faktiskt. 2017 och 2018 till Toronto. Som ju jag känner var en trade som definitivt hjälper dem på kort sikt. Där. Det är inga superspelare, men det är ju bra breddvärningar för dem.
Ja.
Även om det var ganska dyrt med två andra val, tycker jag. För den typen av spelare, det kändes väldigt, särskilt med tanke på att San Jose redan gjort sig av med mycket draftval de senaste åren, och det var därför de här valen är i först 2017 och 2018. För de hade typ nästan ingenting att erbjuda i draftvalds väg den här säsongen. Så att de offrar mycket. Men de känner väl att de måste göra vad de kan nu för att kunna ha en rimlig chans mot Kings eller Ducks i första slutspelsrundan. Annars åker de ju direkt.
Ja.
De måste ju förstärka, kände väl.
Men ja, men det blir svårt.
Det blir jättesvårt. Men ja, nej, precis. Och det är 7 matcher serie också. Det är inte bara, det är riktigt tungt för dem att liksom bräcka någon av de lagen över den längden.
Ja.
Och vinna 4 matcher mot dem. Nej, det är svårt.
St. Louis då, ditt som du snöar in på gärna. Jag vet ju vad du tycker. De ska trada Shattenkirk, tycker du?
Ja, jag var ju, jag förstår att jag var lite väl kvällstidningsaktig där för några veckor sedan. Och tyckte att de bara skulle ge upp säsongen och trada bort vad som helst bara för att det kommer ännu inte att hålla. Så dåliga är de ju inte naturligtvis. Alltså, även om det ligger i deras DNA att floppa i slutspel, så har de ju så pass bra trupp att de rent potentiellt definitivt skulle kunna slå Chicago och skulle kunna slå Los Angeles Kings och skulle kunna slå Dallas. Men den här kärnan har ju inte klarat av att göra det på ett decennium. Så att, jag tycker att det måste hända någonting där. Ja, ett halvt decennium. Så att men ja, och de har ju det som krånglar till lite för St. Louis nu, det är ju också att de har så mycket skador. Jag menar, Pietro Angelo är för sig på väg tillbaka, men Sten gick ju sönder bara för det.
Ja, han är borta en månad.
Precis, och Brian Elliott som har varit så bra, han gick också sönder.
Och ja, nu stöker vi till allting inför en sån här deadline.
Ja,
men ja, de skulle väl behöva en till målskytt. Men som levererar helst under slutspelet också.
Det här sköt general managern Doug Armstrong ner, men det var någon som föreslog bara, kan inte köra Sten på long time injured reserve till slutspelet och göra en Patrick Kane som Chicago gjorde fjol? Att han, i och med att lönetaket inte gäller slutspelet längre.
Nej, just det.
Så kan de få en massa lönetrymme helt plötsligt. Och ta in en Andrew Ladd till exempel. Eller någonting. Men det är så, nej, så jobbar inte vi. Och vi kommer behöva ha tillbaka Sten så mycket, så fort som möjligt för att vi ska kunna nå en bra placering i grundserien och så vidare. Så att, det sköter ner. Men ja, alltså visst, alltså, de ser bra ut i år igen, St. Louis, och de skulle definitivt kunna vara buyers här och försöka addera någonting för att ytterligare förstärka sina chanser att för en gångs skull gå långt i slutspelet.
Ja.
Och det är lite rykten hit och dit om vissa spelare, men backsidan tycker jag ser bra ut, och det är ingen idé att försöka göra något stort på målvaktssidan nu, för att de spelar ju bra, både Elliot och Allen, och det finns inga tillgängliga målvakter som är uppgraderingar mot dem.
Nej.
Och det skulle i så fall vara, som du säger, en målskytt. Om de kan få ta. Ja.
Tampa Bay Lightning. Ska vi inte prata för mycket?
Nej, det ska vi verkligen inte göra. Där kommer ju Drouin att bli tradad med största sannolikhet.
Ja, och men vad tror du att de vill ha från?
Ja, de har ju inget löneutrymme, Tampa, så att det blir förmodligen en prospect swap.
Ja.
Skulle jag tro. Och då är frågan vilket lag. Jag tror att Tampa trader han mot det lag som erbjuder den bästa prospekten, helt enkelt.
Okay. Och något annat ger de inte upp från den här truppen?
Nej, tyvärr så ryktas de vara ute efter Chris Russell, och jag vill inte ha Chris Russell.
Nej.
Att de ska förstärka med en till back nu när dessutom Jason Garrison är borta, och även när han kommer tillbaka så kanske de skulle behöva, så att de inte behöver spela Carl eller Nesterov eller något sånt där. Men vi får se. Ja, Drouin kommer att köra i alla fall. Det följer jag med stort intresse. Men annars tror jag inte det händer några enorma grejer i Tampa Bay. Så nej, vi kan gå vidare.
I synnerhet inte nu som den stora free agenten just ska bli kvar enligt utsagor från general manager.
Enligt Iceman så är det 0% idé att prata om honom inför den här deadline. Stämmer.
Ja. Ja. Nu har vi Toronto, och där pågår det ju rena fire sale.
Ja, exakt.
Som alla hörde oss kan...
Stökigt redan. Tampa Bay Lightning.
Kanonad. Ja, precis som vi pratade om Tampa Bay Lightning, då smäller det till här.
Ja.
Ja, Toronto, där är ju nästan allting tillgängligt om de vill ha dem.
Ja, de kommer ju släppa precis vad som helst. Det är Parenteau som har varit inne på. De har redan gjort sig av med Sean Matthias, som vi inte nämnde, i Colorado där. De har släppt, och Spalding där också. Och det kommer ju vara liksom, det är ju, vad har de? Det är Grabner och det är Parenteau och det är Boyce och det är Reimer är faktiskt en målvakt som skulle kunna funka som backup i till exempel San Jose.
Ja, det pratas om Grabner, Winnick och Kadri till och med.
Kadri, precis, att Kadri skulle vara tillgänglig också.
Ja. Det, men de skulle bygga ett helt nytt lag, så var det något.
Ja, de kommer ju slå rekord i sommar när de redan nu har 12 draftval. Jag tror aldrig att det har hänt förut.
Ja.
Så att det är helt sjukt. Och de har ju en massa draftval 2017-18 också. Så att...
Och de kommer ligga bra till i lotteriet. Det är ingen snack. Vad kommer de ha kvar för lag här?
Ja, precis. Det är det som är frågan då. Nu har de ju nästan inget lag kvar. De har ju nästan ingenting av värde, alltså liksom, att bygga kring förutom massa unga spelare.
De måste ju ta upp William och sådana här och få testa nu och spela.
Ja. Jag vågar nästan garantera det att William kommer att bli uppkallad, alltså vilken, alltså kanske direkt efter deadline, alltså, så pass tidigt, så får vi se en igen väl. Ja, där, och så tror jag också, och det har, nu har de redan samlat på sig en massa död lön, om man ska säga. Alltså så här, de har redan tagit emot mycket sådana typer av kontrakt, som till exempel Michalek som är långtidsskadad, och de har ju vad heter han? Som var ryggskadad där, som de fick för Clarkson förra året.
Ja, Nathan Horton,
ja. De har mycket sån lön. Jag tror de över 30, någon match hade de över 30 miljoner dollar på skadelistan. Och det var högre än vad de hade på isen.
Ja, det är speciellt.
Ja, så att de kan inte hålla på så för mycket, men det ryktas ju lite grann med tanke på att de redan gjort sig av med Matthias och Polak och Spalding, så lyckades de ju lösgöra 6 miljoner dollar till, och de blev ju av med FNAF för ett tag sedan också. Att de nu skulle kunna, ja, men nu kan vi ta ytterligare ett sånt här dåligt kontrakt. Så att om de skulle kunna ta emot Bickle till exempel, ryktas de, från Chicago. Så att faktiskt Chicago får lite manövreringsutrymme för att samla på sig ytterligare bra picks. Ja. Eller prospects.
Oh.
Ja. Det blir,
så kan det bli.
Ja. Så kommer ju Toronto fortsätta jobba. Med.
Ja. De kommer inte gå till slutspel i år.
Nej, det känns som att vi kan slå fast det faktiskt.
Ja, det kommer inte nästa lag heller, tror jag. Vancouver, det verkar som de har gett upp nästan nu, säsongen.
Ja, lite grann ändå till slut. Trots att det har snackats om att de haft en självbild om sig som ett slutspelslag ända fram till typ för en vecka sedan.
Ja.
Och att de ska missa.
Men nu pratas det ju om att de verkligen är sellers, så att de är beredda att, ja, inte alla, men väldigt många.
Ja.
Är man välkommen att höra sig för dem?
Ja, det var någon lista som Bommekensen släppte faktiskt här, att med massa namn som de mailat, eller jag vet inte vad de gjort, men det kändes som att de typ mailade ut den till general manager. Så att de kommer försöka vara sellers och fortsätta sin rebuild här, när de försöker föryngra laget. Och det är ju lite jobbigt då, med tanke på att alltså, de kommer ju aldrig komma sist som Toronto på det viset, för att de har ändå Sedinarna där.
Precis.
Som är lite för bra.
Det kan inte vara så jättekul för Sedinarna, de skulle aldrig säga det, men de kan inte vara så jävla kul att vara med om det här igen
och liksom vara bra som de är och ändå var med i racet om slutspel fortfarande.
Få att svara på VM-frågor om någon månad här.
Ja, just det. Nej. Och de blir ju ofrånkomligen äldre. De är ju 36 nu i år.
Ja.
Så att deras fönster börjar stängas lite grann. Men de är ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt bra. Men ja. Men de ska försöka rebuilda förhoppningsvis så snabbt som möjligt att Sedinarna har fortfarande lite kräm kvar. Men det är ju inte troligt att de är riktigt där än. Det kommer dröja några år till innan de har lyckats med det. Om de nu lyckas med det. Med Cougar. Ja.
Washington, det känns som de inte behöver göra. De gjorde någon liten deal här. De tog ju han Weber från Buffalo.
Mike Weber, som alltså när jag har sett han så tycker jag att han är klappkass. Jag tycker han är så dålig alltså. Ja, jag tycker inte det var någon bra trade av Vancouver. Det var ju för att, eller Washington, för att bredda deras backsida, men och det kanske slår väl ut. Jag är ju trots att inte gärna match i NHL av en anledning. Men
man får för sig att
tur för St. Louis det.
Trots kan mer om hockey än vad du kan.
Men ja, det finns en liten poäng i det faktiskt. Och trots var jag inne på det att för, som du varit sagt för någon vecka sedan, att nej, han ville inte att de skulle göra så mycket i Washington. Han tyckte den här gruppen är ju grym. Redan tagit över 90 poäng. Och,
ja, det finns absolut inga skäl att göra
någonting. De har det kanske bästa laget på pappret faktiskt i hela NHL.
Ja.
Så varför fucka med den?
This is the year.
Ja. Precis, och de har dessutom blir det lite svårt att trade. Det går ju att lösa naturligtvis genom att lägga till ytterligare någon hittepåspelare där. Men Men de har ju faktiskt 50 av 50 kontrakt just nu. Så att de ligger mot taket vad gäller antal kontrakt man får ha.
Ja, just det.
Men ska vi ta Winnipeg?
Avslutningsvis, ja. Winnipeg, som ja, där har vi redan hört namn, framförallt Andrew Ladd då. Men det ryktas ju även om, nu har det tystnat ett tag, länge sedan jag hörde om det, men det är ett tag pratas om Tobias Enström också.
Ja,
inte Tobias. Ett svensk som skulle kunna vara aktuell för
ja.
ny klubb.
Exakt, han har faktiskt ja, det har tystnat, det har det gjort, men det är fortfarande ett sådant namn som finns i lite spekulationssajter att han kan vara available. Och det kan jag på ett sätt förstå, för att han har ju fått en mindre och mindre roll ändå i Winnipeg. Nu när Jacob Trouba och sån här killar börjar ta över. Och Winnipeg som är ett budgetlag, då kanske det är lite dyrt att ha Enströms över 5 miljoner per säsongkontrakt där. Och han är fortfarande en duglig back, Enström i allra högsta grad, och tvåvägs skills. Så att det skulle kunna vara en intressant spelare för något lag som är i behov av backa. Jo. Så att, ja. Jag utesluter inte den möjligheten att han blir traded.
Men nej,
Andrew Ladd är det stora. Och jag kan säga det bara om Andrew Ladd att där verkar det som, enligt Winnipeg Free Press i alla fall, så är deras asking price, vad mycket svänga ska jag jobba med. Det, jag får mycket kritik för det alltså. Helt totalt onödigt. Det blir så. Ja. Det är ett första val och ett liksom above average prospect.
Ja.
Så att det är ju ganska, nu håller jag på att säga något svängest igen, steep price.
Högt pris är också bra uttryck.
Ja, tack. Ja, jag skäms.
Nej, sluta skäms. Du är den du är.
Ja, jag får stå för det.
Ja, får du faktiskt.
Jag får stå upp för mig själv. Ja, men då har vi faktiskt plöjt igenom. Det tog ju, tanken var från min sida att det skulle ta 40 minuter, men jag har varit högst delaktig i att se till att det har tagit en dryg timme. Och mer än så. Att gå igenom alla de här lagen. Men det blev ganska mastigt ändå, va?
Ja.
Och vi hann ju nämna alla möjliga namn. Så att det känns ju, utefter det vi har sagt i alla fall, att det kommer ju hända hyfsat mycket. Sen får vi se hur mycket som är kvar till själva deadline day. För det kan hända saker as we speak. Det kan hända saker. Det kommer ju vara någon trade nästan varje dag, tror jag, här fram till deadline.
Ja, inte omöjligt. Ja, jag ser fram emot, alltså, det ska bli lite kul. För att Rangers har ju hemmamatch då.
Ja.
Så att jag kommer vara på morning skate. Och det är det klassiska, att sitta på morning skate den dagen. För då ser man om någon blir avplockad av isen.
Ja, just det, exakt.
Precis. Jag ska sitta där med datorn och vara med i en sändning direkt från Gardens läktare då, tänkte jag.
Det kommer bli hur bra som helst. Och vi har ju snackat om det. Alltså Glenn Seder kommer ju göra någonting.
Inte Glenn Seder.
Nej.
Ja, han är väl där och tittar lite. Ja. Men,
ja, Gorton.
Det är Gorton som får sköta det här.
Men Seder kommer skicka lite sms till Gorton. Om ja, att Erik Ståhl minst han är tillgänglig.
Ja, men det blir ju häftigt. Och sen kanske, är det någon i närheten, kanske de hinner dit i eftermiddagen och vara med i matchen också.
Ja, just det. Det blir coolt. Erik Ståhl är på, de skickar han på limousin från Carolina.
Scott Harden byter lag efter värvningen.
Ja, just det. Det kan vara coolt. Det kan ju hända. Ja.
Ja.
Men, det blir kul. Måndag.
Ja. Nu är klockan 7:30 här. Ja, vi har ju saker kvar. Jag tänkte bara, det pågår i matchen nu.
Ja, usch. Det är inte bra. Precis. Du kanske ska skriva i natt också? Eller?
Ja, jag skulle göra, vad heter det? Referat.
Lite referat ändå, ja. Ja, det är ju precis, vi vill ju ha lite koll på den här matchen. Så vi får köra vår World Cup-trupp nu.
Ja, 3 kronor, eller Team Sweden som de vill komma att heta här då.
Ja.
World Cup, så det är ju 3 kronor, såklart.
Ja.
Jag tycker att det är svårt som bara fan.
Det var skitsvårt där.
Ja,
jättesvårt. Jag trodde det skulle vara kul att plocka ut, äntligen få ta ut Sveriges lag, men jag hade svår ångest.
Ja, jag med. Jag gjorde 4 kedjor och sen kom jag på att det här är inte trevligt. Det kommer att gå så fort. Vi måste ha snabbare forwards. Så jag hänger i limbo.
Ja.
Det enda som är lätt att ta ut första målvakten.
Det var jättelätt.
Ja.
Det lyckas jag också.
Det vet vi vem det är. Det är Henrik Lundsson. Men redan sen att ta ut andra målvakten är ju svårt.
Ja, jag tycker också det. Att det är svårt faktiskt.
Jag tror att de kommer att... De gillar ju Jonas Enroth. De känner honom. Han har varit med länge och han har varit... på lite i rollen som backup åt Lundqvist, men, och han har ju den rollen verkligen ordentligt i Los Angeles nu, han får inte spela mycket.
Nej, Nej, det får han inte, men han har gjort det. Visst, han har inte så mycket wins som backup där. Han har förlorat faktiskt fler matcher än han vunnit, men han har bra räddningsprocent och så vidare.
Ja, och men jag tycker även förtjust Eddie Läck och Robin Lehner framförallt kanske.
Ja, Lehner som har kommit tillbaka starkt.
Ja,
faktiskt. Bra statistik.
Ja, jag har ju en väldigt soft spot för Lehner. Jag tycker ju han är en sjäva talang och ett härligt temperament.
Ja, det får man säga.
Nej, det är hugget som stucket för mig.
Jag tycker nog alltså potentialmässigt så är han den målvakt som har högst potential av, om vi bortser från Lundqvist, alltså av de här keeperna, svenska keeperna. Men däremot är ju Enroth den mest pålitliga. Du vet ju exakt vad du får.
Ja, men Eddie är bra också.
Ja, Eddie är bra också och har ju, som du varit inne på också, sen visst, han fick ju ändra sin stil lite grann med tanke på att målvaktstränaren där i Carolina vill ha aggressiva keepers som jobbar långt utifrån buren. Och det passar ju inte Eddie Läck. Så han har ju liksom, han började ju otroligt svagt där när hans målvaktsspel var lite, alltså hans målvaktsstil var lite oklar. Men nu har han hittat tillbaka lite grann och får jobba som han själv vill. Och det har ju sett bättre ut 2016 i alla fall. Jag säger så här att det kommer ju ta sig ut två målakt här nu den 2 mars. Och det kommer ju med högst sannolikhet, och jag skulle ta ut de två också. Jag säger Henrik Lundqvist och Enroth.
Ja, jag tycker första backparet är hyggligt lätt att ta ut. Det tycker jag Erik Karlsson och Oliver Ekman Larsson. Jag tycker de ska spela jävligt mycket. Och så är det med det.
Ja.
Jag tycker andra också, vänta för att gå igenom det här. Jag tycker Viktor och Strålman är sånt inarbetat bra par. Det känns som ett klockrent andra par i den här truppen.
Jag håller med.
Sen är det Hjalmarsson i tredje backpar, men vem fan ska han spela med? Alltså det känsliga namnet här är ju Kroval. Det är många som tycker att han ska inte vara med. Det är på gamla meriter, andra är bättre. Och det kan man ju tycka. Och det känns ju helt sjukt att inte ha med Klingberg som är tvåa i backarnas poängliga i NHL. Vi kan inte bara... Jag ska inte bara ha offensiva backar, det är ju bara så.
Nej.
Jag håller med. Och jag skulle nog ändå ta ut Kroval. Det blir jättemånga som blir arga nu och ska skälla. Men jag tror att han... Dels så tycker jag att han fortfarande är en stabil back. Han ska inte spela lika mycket som förr. Nej. I landslaget och så. Men jag tror att han skulle passa bra i detta backpar med Hjalmarsson.
Ja.
Jag tror att han betyder mycket med sitt ledarskap och sin karaktär och sin roll, alltså de här andra unga backarna, de ser lite upp till Kronvall. Jag tror att de mår jävligt bra av att han är med.
Han har ju en ruggig pondus och en liksom en aura som han som är respekterad, alltså som
han är enormt respekterad. Men alltså jag vill egentligen ha med Klingberg också och Lindholm och Ekholm.
Ja.
Så det är jobbigt.
Men vet du då om du får skit för detta, då ska du höra vad nu kommer lyssnarna och nu får ni höra.
Du uppgattar Erik Karlsson.
Nej, så det har jag inte gjort faktiskt. Men nu kommer det gnällas. För jag har ju ett förslag här som inte är populistiskt. På något sätt. Så det här tror jag får skit för. Men jag är helt med dig. Jag tycker också att Erik Karlsson ska spela med Oliver Ekman Larsson. Vilket ju inte alla tycker. För att det är två i grunden offensiva backar. Men jag tycker båda två är ju tvåvägs. Får man nästan betrakta som tvåvägsbackar. Så båda har skärpt till sitt defensiva spel med åren.
Jag tycker inte det är något problem med Olivers.
Nej, Oliver precis, verkligen inte.
Han tar inte lika stora risker.
Nej.
Erik är inte dålig. Eriks grej är att han tar stora risker.
Exakt.
Och när chanserna inte går hem så ser det inte bra ut.
Nej.
Men han får ut väldigt mycket mer av det.
Precis, verkligen. Och hans possession-statistik och så vidare i ett så dåligt lag som Ottawa är ju helt sjukt bra. Så det är verkligen en spelare som dominerar nästan vilket match.
Ja, men få höra vad är du tänker ställa till med.
Ja, men Ekman Larsson och Erik Karlsson i första backpar, Hedman Strålman i andra backpar, Niklas Hjalmarsson tog given i tredje backpar, tillsammans med, nu kommer det, Johnny Oduya.
Ja, jag förstår, du tänker att de är... Ja, jag tror du tänker.
Ja, alltså så här, jag det kommer nog inte bli så här, men jag var så, alltså jag tycker ju att, och då jag dels så förstår jag inte, jag tycker man har läst lite och förstått liksom kritik mot att han ska ha gått, att han ska varit sämre i år på något sätt, att han har tappat. Det tycker jag inte han har gjort. Dels nu ska inte han vara en producerande back, men han har ju gjort sin bästa. Redan nu har han ju sin bästa poängproduktion sedan 2009 i Dallas. Och han har ju stadgat upp den där defensiven tydligt den här säsongen. Nu är de ju ett topplag från att missa slutspel. Och bara genom ett... Han är ju egentligen den enda förstärkning på backsidan nästan.
Men du gillar de här, att man har spelat ihop och så?
Ja, jag är ju lite den typen av skolan. Plus framförallt det här med Odoja. Dels så tycker jag också att han är en bra förebild. Alltså, men det finns ju få som tar hand om sin kropp och som är så noggrann med träning och med kost och så vidare som Odoja. Och dels, så framförallt det här argumentet har jag. Att jag är så extremt imponerad av han i slutspel. Alltså att höja sig när det betyder som mest och att kunna spela liksom viktiga minuter och spela väldigt enkelt och vara extremt pålitlig. Jag satt ju bakom honom i Stanley Cup-finalen när jag var på plats faktiskt, Tampa Bay, när de vann den femte matchen i finalserien där. Och då jag var tokskadad och satt längst ut i båset han satt på en egen pall där. Att han inte, såg ut som att han inte kunde sitta på bänken utan ryggstöd typ. Nej, men han satt, jag vet inte riktigt hur han satt där, men det såg märkligt ut. Men han fick ju lira mycket ändå. Och liksom extremt alltså noggrann i sitt spel. Och verkligen alltså, så extremt inne i matchen, hans blick varje gång han kom till båset. Och liksom hur, alltså blev så att jag fastnade lite för honom. Där, alltså för jag satt ju bara 2 meter
ifrån. Ja, men jag köper din arg, men jag bara tycker att konkurrensen
i
är så
kort hård. I en kort turnering som World Cup, när det bara är 6-7 matcher till final, eller så har man vunnit det liksom. Det är ju som en Stanley Cup-final nästan. Och extremt mycket press.
Jag hör det.
Då tror jag att Jono, då är jag perfekt i den rollen som alltså i tredje backbå med den typen av minuter som det är då. Om man jämför med typ Klingberg som borde ha 22-23 minuter att spela powerplay. Det behöver inte...
Det går inte att stoppa den. Alltså.
Nej, precis. Och det är för att jag pratar om Jono Doja, för jag vet att jag kommer få skit för det.
Klingberg, Lindholm och Ekholm då?
Ja, alltså av dem så skulle jag rösta på faktiskt Ekholm.
Ja. Men Kronvall vill du inte ha med alls? Alltså.
Nej, Kronvall kan jag förstå också. Jag är ganska säker på att Kronvall kommer komma med. Ja. Det är de indikationer jag har fått lite faktiskt. Jag är nästan 100 på det. För att de värderar ju, har ju talat väldigt mycket om att vilka typer av spelare utanför isen de vill ha in i gruppen också. Att gruppen ska fungera och så vidare. Och hur högt landslagsledningen, både den med Per Mårts regimen också alla de här killarna, Lidström och Sundin och alla de här som har haft med Kronvall att göra. Liksom, vilken extrem respekt de har för Kronvall. Så jag är ganska säker på att han kommer komma med. Och han kommer få minst ett A på tröjan också.
Ja, kommer han med så kommer han med. Ja, absolut.
Ja, så att jag tror han kommer komma med. Men ja, jag kanske ville sticka ut lite grann här med Odoja också. Det kanske var någon, det var kanske min St. Louis-ådra som dök upp igen där. Men jag tror att han skulle vara extremt bra i en roll som tredje backpar. Och jag tycker han har fått lite för mycket skit här nu. Han är lite underskattad. Jag tycker han är extremt bra spelare i den rollen. Så att,
ja. Det finns de som tycker att det inte är så självklart att Strålman ska med. Att den här säsongen inte har varit så märkvärdig.
Och då måste jag säga emot också. För jag ser ju varenda Tampa Bay-match. Ja. Och Strålman är ju... Han är bättre... Han, ja, så ska jag säga, Hedman är ju, har ju högre potential och högsta nivå. Men den pålitligaste backen som man sätter in i första läget oavsett situation i en match, då är det faktiskt Strålman i Tampa Bay.
Ja. Som hans tränare så. Han kommer inte vinna Norris Trophy, men den han spelar med kommer att göra det.
Ja, precis. Så att,
ja, men nu måste vi gå på kedjorna här. Den här diskussionen om backar kommer att pågå tills World Cup är färdigspelat.
Ja, precis.
Så är det bara. Och det kommer att vara ett jävla liv och folk kommer att vara förbannade så att man är idiot och så är det.
Ja.
Det är ju, jag finner detta något förbryllande att man inte kan ha olika åsikter om det här utan att folk ska bli hånfulla, elaka och säga att man är idiot.
Ja.
Men så är ju världen nu för tiden.
Ja, sorry. Så att ja. Vi går på forwards.
Ja, det gör vi. Och jag går igenom mina kedjor här och sen ska jag ändra en kedja eftersom jag kom på att de blir för långsamma de här. Zäta är inte, han är inte center så ofta, så jag använder inte honom som center.
Jag tror inte,
nej. Utan det är Zäta, Bäckis och Forsberg i första kedjan.
Ja, det tycker jag är en högst rimlig kedja.
Ja, man kan ju tycka det. Jag brukar säga, ja, men både Zäta och Bäckis tycker om att hålla i puck så mycket. Ja, men Zäta och Datsjuk tycker också om att hålla i puck båda två. Och det brukar gå bra ändå.
Ja.
Och Foppa är ju sniper som...
Ja, det är den bästa sniper vi har.
Så det är Sedin Eriksson. Det känns ju också som en väldigt inarbetad kedja.
Ja, det vet vad man får.
Ja, sen har den här tredje kedjan då, som jag får lov att kanske ändra på. Jag ser ju den ändå som, också som ett rätt så offensivt vapen. En tredje kedja. Men där har jag Sten Söderberg i Landeskog.
Ja, men den tycker jag är rimlig. Då är vi ganska likartade. Det är ju en debatt kring vem som ska vara tredje center. Men vi har ju båda varit inne på att Söderberg i Landeskog kombon har varit så framgångsrik den här säsongen.
Ja. Men sen, och sen har jag då en strikt defensiv kedja som är Rask, Kryger och Hörnqvist. Tittar man på de här fyra kedjorna så det, som jag konstaterade, det är på liten ring, det kommer att gå fort som fan med de här unga motståndarna och så. Ja. Så någonstans så sätter jag ihop en extra kedja som jag egentligen vill kasta in också med Nyqvist, Raquel och Hagelin. Eller Fast.
Ja, ja det är... Jag har haft samma problem vad gäller bottom six. Alltså man är ganska nöjd med sina första kedjor där. Men sen är det svårt att välja vilka man ska ta. Alltså vilka roller man ska ge dem. För det är väldigt jämnt där. Om de sista forwardsplatserna. Alltså.
Ja.
Jag köper båda dina resonemang där. Och de ska ju möta bland annat Team North America. U23-laget i gruppen.
Så att, ja, och där kommer det att gå undan.
Ja, precis. Och det känns som att Sverige skulle kunna ha potential att bli ett bra kontringslag med sina backar när de har så spelskickliga backar som kan sätta igång spel snabbt.
Nu har Galchenyuk gjort 1-0 på Washington för Montreal.
Ja, en skräll.
The Rising Sun, ja.
Om det nu står.
Ett mål i
nej, det kan
sluta
inte.
Första perioden.
Ingen
fem
bomb.
Minuter kvar.
Nej. Ja,
mitten av första gången, 909 så att,
ja. Ja, jag har lite annorlunda.
Assist från Arne Weiser.
Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, han levererar fortfarande.
Ja, får höra nu. Vad har du?
Först tog jag ut en uppställning som jag skrev upp, men jag kanske köper den då. Men jag väljer min andra. Jag har två olika, men jag väljer att nämna min andra istället. Och i den första hade jag Söderberg Landeskog som tredje kedja, vilket jag egentligen är nöjd med, så jag kanske skulle hålla fast vid den. Men jag nämner den andra jag skriver upp nu. Och då är det faktiskt Sten, Bäckström och Forsberg. Den första kedjan.
Okej.
Och sen har jag Sedin Louis. Och jag menar, för Louis, jag menar, 23 månader i säsongen, han ser riktigt bra ut och vi vet ju vad, alltså, det jag tror man vill ha med Sedinarna, det är en okomplicerad spelare. För att,
så... Men fortsätt nu, det vet vi redan.
Det vet jag.
Har du Peta Zäta nu?
Nej, i tredje kedjan så har jag Landeskog, Zetterberg och Nyqvist. Och i fjärde kedjan Rask, Carl Söderberg och Jakob Silverberg.
Jaha, varför får inte Kryger vara med då? Ligans bästa defensiva.
Jag hade med Kryger i mitt första i min första uppställning som jag inte läste upp, men jag vet inte.
Silverberg, vad ska han ursäkta mig?
Ja, men Silverberg tycker jag alltså är lite bortglömd här också, för att visst, Kryger har gjort det extremt, han har vunnit en massa Stanley Cups i Chicago och haft en extremt renodlad defensiv roll där, och då ska man inte titta på faktorer som poäng och plus minus och sådär, för att han möter de bästa motståndarna och han har gjort extremt bra i Chicago som ju verkligen inte vill släppa honom, som vill behålla honom år efter år. Så att man ska, men ja, i år hade han ingen bra säsong fram till skadan och nu har han haft en svår skada, så vi får se hur väl han kommer tillbaka efter den. Och jag tycker jag hade förväntat mig att, alltså, redan för något år eller några år sedan hade jag förväntat mig att Kryger skulle växla upp lite grann, ännu mer offensivt trots allt.
Kryger, men vad ska han vara offensiv? Han är ju
extremt
bra defensiv forward.
Ja. Så att, ja, jag förstår definitivt om han skulle komma med, och jag hade med han i min ena trupp. Nu var han inte med i den andra truppen, men
eller... Jag säger otrevlig också, förlåt.
Nej, men Silverberg vill jag säga så här. Alltså, för här har jag kollat lite på när jag skulle jämföra alla de här bottom six-spelarna, vilka man faktiskt skulle ha tagit med. Och jag ändå, då tycker jag, då, alltså Silverberg, dels så är han faktiskt den svenska forward som spelar mest boxplay i hela NHL. Mer än, han har ännu mer boxplay till exempel än Kryger. Än vem jag nämner, så har han spelar, han snittar 2,5 minut per match i boxplay. Och om det inte är till och med mer så. Och det gör han i NHLs tredje bästa boxplay-lag.
Ja, det är bara det. Man såg Jakob i slutspelet senast när han liksom verkligen fick en utväxling offensivt.
Ja.
Och man tänkte att nu har det lossnat egentligen. Nu får vi den här som tog Brynäs till SM-guld.
Ja, men han har ju en förmåga att höja sig i viktiga matcher också. Han gjorde ett fantastiskt slutspel där. Han gjorde ett enormt slutspel med Brynäs den gången. Och det här är en kort turnering när det gäller att leverera på kort tid också. Och Silverberg, han skjuter mest i hela handen. Han skjuter mer än Corey Perry. Sen han har brutalt dålig utdelning och han har bara 3% i skottstatistik, alltså i skottprocent, vilket ju är fruktansvärt lågt, särskilt med tanke på att han är känd för att ha ett extremt bra release och skott.
Ja,
det är en av hans styrkor.
Jag tycker inte bråka med det.
Jag tycker
Hörnqvist och Fontana med.
Ja, Hörnqvist, alltså min fjärde kedja i det andra laget var Hörnqvist, Kryger, Silverberg, som en lite renodlad shutdown-kedja där. Men ja, Hörnqvist tycker jag också är bra. Alltså, han är ju en komplementspelare som funkar i vilken omgivning man har sett han i. Han kan spela i en bottom 6 utan problem. Och han kan spela framför mål i powerplay. Han kan komplettera en sån som Bäckström. Han kan komplettera Serinarna. Han kan ju köpa vilken roll som helst. Så att, självklart är han ett alternativ han också.
Ja.
Samtidigt har vi suttit och hylla här Raquel och Rask och såna här killar.
Som ja, Raquel hade jag med, hörde du. Mm,
ja, precis. Och jag tog ju med Rask faktiskt.
Ja, jag med.
Hade du med Rask också alltså?
Rask, Kryger, Hörnqvist så
här. Ja, där var det sista. Ja, just det. Mm. Ja.
Ja.
Ja, det, och det finns fler. Jag menar, vi har inte ens nämnt Marcus Johansson eller Zibanejad. Eller...
Nej, precis. Nej, Burra.
Burakovsky som gör det väldigt bra i Washington. Och då spelar han nästan... alltså han gör ju nästan alla poäng 5-5. Han får ju nästan inte spela powerplay. Nej. Så att, han producerar ju något med tanke på sin speltid.
Ja, det här lär ju komma att diskuteras ivrigt bland våra lyssnare. Men på nästa vecka blir ju spännande. För det har vi som sagt trading deadline på måndag.
Ja.
Onsdagen sen, då tas ju det här laget ut. Eller delar av det.
Du är på plats.
Det hörs ju här i New York presenteras det. Ute av otroligt underlig anledning. Så är Sverige det enda lag som... Jag trodde det var så att alla lag skulle komma hit och presentera sina trupper. Det var därför det skedde här. Men nej, det är bara Sverige som är ute i Rangers träningsarena i Tarrytown.
Jaha, det är så alltså.
Mm. Ja, mycket, mycket underligt.
det var märkligt faktiskt.
Ja. Men så jag ska vara på plats och få höra namn efter namn.
Ja, det blir oerhört intressant. Men då är det förmodligen... De får ju ta ut mer om de vill. Men det är ju, de behöver ju bara ta ut 16 spelare i det läget.
Ja, det tror jag. Det gör de nog. Ja, så det blir ju en spännande vecka. Och nästa podcast vi gör så har vi facit både för... Ja, för allt vi har diskuterat idag.
Ja, exakt.
Då har vi trupperna och vi har alla trader.
Ja. Nu har vi snackat i över en och halv timme. Det känns som att det finns risk för att det kan bli den typen av...
Ja, då ska vi diskutera hur kartan har ritats om.
Ja.
Vilka styrkeförhållanden som har förändrats och så. Exakt. Och facit med de här trupperna. Nu måste jag avsluta, men jag utgår från att du vill säga något om 96 först.
Jag vill säga något om 96.
Och det säger jag då, Thomas Holmström direkt.
Ja, det är alldeles korrekt. Det är nummer 96 genom tiden. Det var därför jag var så nöjd i början av avsnittet här också. Äntligen får jag återigen reviva mina nummer här. Efter fiaskot här med 95 och 94. Thomas Holmström, det är en bra avslutning. Mm. I dagens NHL så är det inte mycket 96 att snacka om. Mikko Rantanen kommer bli bra i Colorado och har valt nummer 96, men än så länge är det inte så mycket. Emerson Item hade det i Rangers, men han har blivit boppet nu. Så.
Honom ska jag inte nämna.
Och genom tiderna så har faktiskt Pavle Bure haft en kort sväng, men det var ju absolut aldrig hans nummer. Det som han minns honom för. Så att det räknas inte, tycker jag. Vi säger Thomas Holmström.
Yes, det gör vi. Ja.
Då. Får jag säga en poäng till jag ville ha bara. Om World Cup, som jag avslutar. Ja, jag vet. Om Henrik Zetterberg så vill jag bara säga så här. Man har ju sett att vissa vill inte ha han i första kedjan till exempel. Nu hade jag han till och med i tredje kedjan. Men Men för att han har declinat lite grann. Han har tappat lite poäng. Alltså år för år har han tappat i poängskörd och sådär. Men en styrka han verkligen har, det är att han är bra i början av säsongen. Vissa äldre spelare som typ Ryan Getzlaf brukar ju vara segstartade, Joe Thornton. Men Zetterberg, i oktober de senaste tre åren så snittade han klart över en poäng per match. Han hade en enormt bra start i år. Han hade en jättebra start de två åren innan också, i just oktober. Så att han kommer vara i hög form när World Cup drar igång. Så är det.
Jaha. Ja, vilken konstig avslutning.
Ja.
Du är inte mycket för det här med riktig dramaturgi.
Nej. Jag har en egen dramaturgi.
Såsig. Men då får jag försöka avsluta här på ett mer korrekt sätt.
Jag lämnar över till
det. Det där var podcast nummer 96. Den är nu över. Nästa vecka återkommer vi med facit. Både i fråga om trader och om World Cup-trupperna. Jag ser fram emot att alla lyssnare är med oss då igen. Tack så mycket för idag.
Tack så jättemycket. Tack Björn, tack alla lyssnare. Vi hörs nästa vecka. Hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, times speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, times speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, times speed, so much love. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.